Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa och fantastiskt varmt välkomna ska ni vara. Det är dags för NHL-podden igen efter ett långt uppehåll. Men det här, det är avsnitt 100 och först och främst måste jag bara säga varmt välkommen till the big one, the great one, Per Bjurman i New York. Hur är läget?
Jo, tack. Finally, säger jag. Finally! Det har varit långt uppehåll, inte av några andra skäl än att unge herr Ekeliv har befunnit sig på semester i Kalifornien och fortfarande befinner sig på semester i Kalifornien och dragit ut på det här 100 avsnittet så både jag och lyssnare blivit tokiga.
Ja, alltså
fått otroligt mycket skäll av mig. Men det har inte gått. Du har legat där vid poolen med dina paraplydrinkar och varit oförskämd bara.
Jag vet, och jag har våndats lite. Alltså, jag måste erkänna att jag, trots att det är 26 grader och jag sitter alltså på en balkong i Santa Barbara just nu och tittar ut över poolen, så jag är lite skakig, så lite huttrande, för jag vet ju att jag kan få mycket skit när jag nu slog på inspelningsknappen här. Så att, jag är lite passivt, passiv här just nu, känner jag.
Du har fått så mycket skit i 2 veckor. Lyssnarna skulle bara veta vilka konflikter som har utspelats i bakgrunden. Men nu ska vi inte hålla... Nu gör vi det här, så nu kan vi sluta tjata om det. Men det är fantastiskt att du sitter på en balkong i Santa Barbara och vi hör fågelkvitter i bakgrunden.
Ja, det är möjligt. Precis. Jag är inte helt säker på vad som når alla lyssnare och dig här. Men det är fåglar som kvittrar runt i palmerna. Här flyger runt lite. Vi har lite finskar ovanför mig här och vi har lite tyskar och engelsmän och så här. Det är typiskt. Ja, det är ju inte det här creddigaste hotellet jag sitter på, så att säga. Men det känns bra. Sommar i P1.
Santa Barbara är ett enastående ställe. Innan vi lämnar ditt svek mot mig och lyssnarna ska vi dock understryka att det finns en hemlig fiende i bakom kulisserna som heter Marcus Sim, som är din respartner. Han, det är ju han som har förvägrat dig möjligheten att ta ett par timmar och göra det här också. Det måste påpekas.
Ja, jag ska låta så här diplomatiskt att, som en NHL-coach, att jag ska inte skylla ifrån mig här, utan jag får ju ta på mig ansvaret själv, så att säga. Men
du har inte vågat stå upp mot Sim. Du har inte varit som en lagkamrat som går ut på isen och smäller på och säger nu är det så här.
Nej, exakt. Jag har inte varit Gabriel Landeskog pondus på mig i mina diskussioner, att försöka få till den här podden. Det kan jag säga. Det har dröjt lite för länge. Det, jag erkänner. Jag lägger mig platt.
Ja. Det är bara jag kommer ihåg det nu, kära lyssnare. Marcus Sim, där har ni en fiende ni inte kände till.
En klassisk poddfigur alltså.
Ja, det har han ju varit. Ja. Men nu är det hans fel att det dröjde ända till nu innan vi får börja spela in nummer 100. Men det är ju alltså nummer 100. Det är ju lite jubileum. Tjoho!
Ja, vi måste fira lite nu faktiskt. Det var ju början av säsongen 2013 som vi satte igång.
Var det?
Ja, jag tror det. Det är typ oktober 2013 tror jag första avsnittet var.
Nej, 2014 var det.
Ja, jag är inte helt säker alltså. Jag vet inte hur snabbt det
här 3 år.
Ja, det blir ju... Ja, 2,5 år blir det. Nej, är det 3 år? Ja, ni hör, vi har tappat räkningen lite grann. Men det är i alla fall avsnitt 100.
Ja, hur som helst så är det ganska anmärkningsvärt att sitta här och prata strunt i 100 gånger. det förstår jag inte riktigt. Tänk om mycket tid som man verkligen har gjort något annat, höll jag på att säga. Men ja. Nej, det har ju varit ett sant nöje.
Ja, inte minst för mig.
Det var din idé från början, visst var det så? Var du som kläckte idén att vi borde göra en podcast?
Ja, jag kände mig lite sugen där och jag snackade lite med Patrik Syk som är liksom poddmaestro på Aftonbladet och har spindeln i nätet för ungefär 35 poddar, känns det. Och han tyckte ju direkt att jo, NHL-podd ska det bli, hur, vad ni än säger och tycker, så att nu får ni köra igång och, på typ måndag ungefär, lät det ungefär som det var på kort varsel vi drog igång. Det var ingen lång planering, utan vi bara satte sparka igång på direkt, kändes som.
Ja, och på det sättet har det sedan fortsatt.
Ja.
Det är ju inte... Det är inte det mest genomarbetade ambition. Det är på uppstuds på direkt volley hela tiden. Men det är väl så det ska vara. Det har ju blivit som det har blivit. Ja. Vad tycker du har varit höjdpunkten under de här 100 avsnitten?
Ja, om säger icke-höjdpunkter som sagt. Det är ju, som säger, det är ju ingen Sportsnet-produktion det här. Eller TSN i klass. Så att det har ju varit några tekniska haverier, så att säga. Det får vi konstatera.
Ja, och det var mycket värre i början innan du hade lärt dig klippa, för då kunde vi hålla på att spela in i 15 minuter, så fick vi börja om från början.
Då hade jag för sig problem med att uttaget trycka på inspelningsknappen. Det var ju regel nummer ett. Så det har ju hänt någon gång att vi har spelat in i kvart och sen så har vi kommit fram till att nej, nu har vi inte spelat in alls. Så att säga.
Det var då du lärde dig att jag kan bli Kapten Haddock också.
Ja, precis. Då fick jag reda på att vad som händer om man gör bort sig här inför Per Bjurman. Då får man veta det, så att säga. Men,
nej, så är det inte. Jag är så snäll.
Ja, vi absolut. Ja, verkligen. Höjdpunkt, ja.
För mig är det två gånger som står ut då. Ja. Framförallt när du kom till Nashville förra säsongen. Eller, ja, du kom ju hit till New York och vi åkte till Nashville. Ditt besök här. Då. Ja. Och sen när du återkom under finalen i våras då, gjorde en vansinnesresa till Tampa för att få se dem få stryk.
Ja, det var fiasko. 11 000 kronor rök i flygbiljetter och sen så åkte jag dit, såg en torsk, såg någon förlora borta i Chicago i en soffa och åkte hem. Ja, det var inte så. Men
de två gångerna har ju varit allra roligast, tycker jag. Plus när Victor Norén var med... Och alla gånger Victor har gjort inspelningar av dina sångnummer.
Precis, det måste jag ändå nämna också. Han ska ha en stor eloge faktiskt för sitt verk för NHL-podden, helt random egentligen. Han har ju bara hört av sig och helt plötsligt hade klippt en låt till oss. Ja. Och sen har han gjort några till sen dess liksom. Så att jag har ju lovat att jag ska försöka få tag i Spotify-folk och se om vi kan trycka ut. Vi har ju ett album redo ändå. Vi har ju ändå 12-13 låtar liksom. Ja. Och det, jag menar, det är ju hits.
Ja, jag tycker det borde bli hits. Är det barn i poolen nu, tycker jag hör också.
Ja, nu är det barn i poolen. Nu oj, nu är det dykningstävling här alltså. Nu är det seriöst.
Ja, jag har inga problem med det här. Det får gärna vara ljud i bakgrunden. Du försöker ju vara så lite ESPN ibland och vill ha bort ljud och så. Jag tycker det är trevligt.
Ja, det är bra. Det är bra. Ja, exakt. Jag ska inte hålla på med ESPN heller, för det har ju uppenbarligen funkat. Alltså, jag har inte den tekniska kvaliteten i mig, så att säga. Så nog bäst att det är bättre att sitta på en balkong, känner jag.
Ja, men det här är ju bara början. En gång kommer vi att fira 1000:e avsnittet.
Oh, ja, det hoppas jag också. När kan det bli? 2021 i Las Vegas förstås, ja. Ja.
I Las Vegas har vunnit Stanley Cup.
Just det, precis. Avsnitt 1000 där, 24 juni 2021, när Black Knights har lyft bucklan mot Quebec Nordics.
Det är då Henke Lundqvist slutligen får bucklan.
Ja, just det. Han har blivit tradad till Las Vegas.
Ja.
Ja, ja det ja, det ser jag för sig inte som helt osannolikt.
Nej, inte jag heller.
Nej, men
Och jag hade ju då, för vi får ju ta den bittra också då, jag hade ju föreställt mig och planerat och tyckte också att jag hade fått gehör för idén att du skulle komma hit även till avsnitt 100.
Ja.
Men nej, då plötsligt beställde han en resa till Kalifornien med djävulen från Falun, Marcus Sim.
Ja. Ja, och vi kan konstatera att som du har noggrant poängterat i diverse sms till exempel och kanske i podd, i bloggform också, att när man håller på så här som jag gör och mer eller mindre planerar en resa till New York för avsnitt 100, jag nämner det för alla lyssnare här också, att det är det som är poängen, att vi ska köra livepodd i New York. Ja, vad händer då? Ja, då är det ju karma. Då liksom går ju allt emot mig. I alla fall mitt lag, Tampa Bay.
Så är det verkligen. Ja, verkligen. Ja, det har varit svårt att inte se det som karma, vad som har hänt Tampa under ditt att du har varit off reservation på det här sättet. Först Anton Strålman går sönder. Katastrof i sig.
Ja. Och det fick jag ju reda på genom, det är ju du som har meddelat mig båda gångerna, för att jag får erkänna att jag har inte riktigt varit lika uppkopplad här som normalt när jag sitter hemma i Örby och trycker. När man är ute på vägarna och sådär. Men ja, då fick jag ju panik, trauma, hoppade i poolen och höll på att inte komma upp.
Ja, och han är borta, jag vet inte hur länge han är borta, men han kommer ju inte att vara tillbaka sin första Stanley Cup-omgång i alla fall. Det är helt klart. Men än värre, igår kväll, ja i princip bara 12 timmar innan vi ska spela in det här, så kommer beskedet, chockbeskedet faktiskt, det är en bomb som slår ner i NHL, att Steven Stamkos har en blodpropp i armen, måste opereras och blir borta 1-3 månader. Det betyder att säsongen är ju i princip över.
Ja, det är ju...
De måste slutligen sticka kniven i Steven.
Ja, exakt. Ett poddtryck som bara... också karma naturligtvis. Självklart. Allting kommer igen. Allting kommer igen.
Ja. Ja, det är ju... Det går nästan inte att bli... Något värre skulle nästan inte kunna hända Tampa, eller hur? Det är Victor Lampon är ju... Det är vilket som egentligen.
Ja, det kan man verkligen argumentera för. Visst, Victor Hedman är ju extremt viktig och hans otroliga genombrott i slutspelet i fjol, inte minst, som visar att han verkligen kan bära en försvarsuppsättning så extremt skickligt liksom. Men Anton Stråman är ändå, alltså han känns ändå lite som pappan över backbesättningen, och det var ändå när han kom in i laget som blev katalysatorn för Tampas lyft. Alltså Stråman är ändå den som får i princip mest speltid i olika, alla typer av spelsituationer, och han är den, skulle jag säga, en av de smartaste spelarna i hela ligan faktiskt, på att lösa situationer och alltså alla typer av lägen i matcherna liksom. Så att jag tycker att Strålman är, det är liksom, det är lite som Duncan Keith för Tampa Bay på något vis. Och jag menar, Stamkos är ju, ja, jag vet inte vad jag ska säga alltså. När jag fick det där sms:et, jag hade ju sett då att det var en upper body injury, att han plötsligt var borta. Det var ju en chock i sig inför matchen mot New Jersey igår kväll. Att han skulle vara borta. Han har ju spelat alla matcher hela säsongen och är ju i princip aldrig skadad. Om man väl är skadad så är det en sån här enorm grej, som att han bryter benet till exempel.
Jonte, jag hör det knappt nu. Nu är det ju väldigt konstigt ljud i mina öron.
Ja, typiskt nog så tjafsar uppkopplingen med oss nu, och det är några minuter här som det inte är 5 plus ljud, men det blir mycket bättre ganska snabbt. Och här fortsätter Stamkos-snacket. Men så efter matchen så kliver plötsligt Steve Eisenman ut och håller en presskonferens och bekräftar då här att han har en blodpropp, inför liksom chockade reportrar som inte hade alls föranat det här, och inte jag heller naturligtvis. Och blodproppar är ju, visst, första rapporten är ju 1-3 månader, och att han eventuellt faktiskt kan komma tillbaka den här säsongen, och att läkarna säger att han kommer bli fullt återställd, och att det är det viktigaste, att han, Steven Stamkos hälsa naturligtvis i en sån där läge. Men blodproppar är ju, kan ju vara allvarligt alltså, det är ju det som är så, ja, det är läskigt i den här situationen också, otäckt för hans karriär faktiskt, och för Tampa naturligtvis också. Men det är, för vi har ju sett, jag menar, Pascal Dupuy som har lagt av nyligen för blodproppar. Vi har haft flera sådana fall. Thomas Vokoun, det har varit lite äldre spelare och kanske lite mer allvarliga former. Men Kimmo Timonen.
Ja, det som tar för, utan att jag är kanske mycket, jag är inte precis läkare. Nej. I vaskulär vetenskap. Han har den i armen, och jag tror det är värre när man har den i benen, som till exempel hade. Så jag tror att det är gynnsammare prognos när det är i armen faktiskt. Återställd blir man ju. Alltså, men det är inte säkert att man kan spela hockey.
Nej. Och, precis. Alltså, armen känns ju också som att, med tanke på att han är ju rätt beroende av sina armar med sitt bombskott från i powerplay liksom.
Ja, men där man måste vara 100%. Det är inte så att det blir att man kommer ha ont eller inte kan använda armen. Man är rätt beroende av sina ben också, skulle
det finns ju en poäng där.
Men det är... vi ska inte låtsas att vi förstår någonting av det här. Nej. Eller hur? Vi kan väl ingenting om proppar. Nej, det kan... Sådana proppar de delar ut på is.
Ja, nej, absolut. Det är, så är det ju. Men det är naturligtvis... Det man kan konstatera i alla fall är ju... Usch.
Det är en olycka. Jag pratade ju faktiskt med Viktor Hedman igår natt och efter det här. Och det blev en av de bättre intervjuer faktiskt jag gjort med någon...
Ja, han var väldigt öppen hjärtig där.
Ja, han var väldigt innerlig och uppriktig och besjälad, Viktor. Det hade varit en fullständigt förfärlig helg från honom. Först åker då Modo ur.
Ja, just det, just det.
SHL, som är hans klubb och hans storebror spelar i klubben. Och han sa, det här vill man ju egentligen inte prata med dig om, sa han.
Nej, just det. Han vet vad
som jag ja. Men nej, men han var väldigt... det framgick när man pratade med honom att det var en ohygglig smäll. Och han, som han uttryckte framförallt för honom som lillebror, att se sin storebror lida på det sättet. Ja. Men innan han ens har varit i närheten av att börja smälta det, så kommer den här smällen då, att hans otroligt gode vän Steven Stamkos, som han har spelat med när han kom till Tampa, har en blodpropp. Och han är framförallt orolig på personligt plan att det ska bli bra, såklart. Ja. Och säger att hockey kommer i andra, men samtidigt är det ju ett fruktansvärt slag för dem då.
Ja. Ja, jag läste den intervjun och jag håller helt med. Han var väldigt känslosam där. Och ja, skett i liksom klyschor och såna här grejer, utan han talade från hjärtat, för det här var liksom, ja, den här helgen har varit traumatisk på riktigt.
Ja. Samtidigt var det så att de hade fått det här beskedet innan match.
Ja, just det.
New Jersey gick ut och gjorde en väldigt bra match och Victor var fantastisk, och han pratade ju mycket om det, att för oss runt omkring ser ut så här, ja, nu dog ju Tampas slutspelsplaner och framförallt drömmer om en ny Stanley Cup-final och titel och så. Ja. Men enligt Victor så är det så att alla knyter näven och samlar sig kring det här. Vi ska minsann se till att de här två killarna får hinna spela mer hockey den här säsongen. Ja. Så kanske man alltid säger, men det var svårt att inte bli berörd. Det lät trovärdigt faktiskt. Och man vet aldrig.
Ja. Jag tycker naturligtvis att detta låter bra. Med sådana. Men visst, det finns ju exempel. Vi har ju ett Pittsburgh just nu som utan Jevgenij Malkin har 11-1 sina senaste matcher.
Det konstiga med dem, jag behöver inte gå in djupare på det just nu. Kanske kan återkomma till Pittsburgh. Ja. Men det konstiga är ju ofta att det är så att när antingen Crosby eller Malkin försvinner, det är nästan då de är som bäst. Ja. Det har vi sett exempel på många gånger genom året. Det är jävligt konstigt, men det är som att när båda är med så tycker inte omedvetet förmodligen de andra övriga att de behöver steppa upp lika mycket.
Ja, precis. Ja, det är någon konstig mental grej där som knyter samman gruppen kanske på något vis. Så det här är ju inte riktigt samma fall heller, men ett fall som man ofta återkommer till är ju, ja, det var ingen skada eller så, men vi kommer ihåg slutspelserien mellan Rangers och Pittsburgh när St. Louis mamma tragiskt gick bort där, och Raiders var ganska utspelade i den serien, men då fick de plötsligt någonting att sluta sig samman kring liksom, och fick en helt annan energi som lyfte dem hela vägen till Stanley Cup-final.
Ja, så var det.
Så egentligen bakslag kan ibland liksom, ja, det är ju synd att säga det, men det kan ju göra något positivt för gruppens dynamik på något vis.
Ja, i det här fallet är Steven Stamkos, eller vad säger jag, Steve Yzerman förmodligen tvingas kalla upp Jonathan Drouin, som det minst sagt har varit drama kring.
Ja, det där är så sjukt. Alltså, jag är så trött på drama i Tampa Bay den här säsongen. Lyssnarna är väl trötta på att höra mig tjata om Drouin också. Men ja, det är väl inte omöjligt. Och faktum är att sen han kom tillbaka från pojkrummet och togs till nåder och fick lira matcher igen, så har han ju varit bra nere i AHL. Öst in mål efter mål i nästan varje match.
Okej. Ja, men det är fortfarande en konstig situation eftersom Iceman har markerat så hårt mot honom och har disciplinära och konfliktskäl liksom. Men ändå tvingas krypa till korset då, förmodligen.
Exakt, och frågan
det är väldigt intressant att se vad de andra killarna tycker och så.
Ja, precis, och det konstiga är, det är inte helt säkert hur Drouin agerar heller, för det faktum är att Alan Walsh, hans agent, hävdade ju det här statementet som han skickade ut publikt när Drouin sa att han inte skulle spela några mer matcher för AHL-laget, så sa han ju till och med att Drouin kommer aldrig mer ha något som helst connection med Tampa Bay i framtiden whatsoever. Så även från Drouins sida har man ju sagt att nej, Han tänker inte. Men å andra sidan har han ju kommit tillbaka till AHL-laget och det tillhör ju ändå Tampa Bay. Så att, oerhört märklig situation. Men ja, ska man bara se rent sportsligt och skita i det liksom alla premisser runt omkring, så är det klart att det är klart att du då önskar upp. Nu har de ju en lucka i topp 6 och det här är en spelare som uppenbarligen kan briljera och det finns ju enorm kapacitet där som är oförlöst. Och när Tampa Bay verkligen behöver spets framåt just nu när de har svårt att göra mål i största allmänhet, så klart att Drouin ska kallas upp rent krasst, så är det ju.
Ja, det blir ju så. Intressant. Du, vi ska gå vidare här. Vi ska fortsätta prata skador, för att Tampa är inte det enda lag som har drabbats av skador, även om Stamkos och Strålman känns som de absolut tyngsta avbräcken för någon. Men det har ju hänt på fler håll. Vi har New York Islanders och Pittsburgh som just nämnde, såg jag igår i Brooklyn.
Ja.
Och Marc-André Fleury då, franchise-målvakten i Pittsburgh, har fått diagnosen hjärnskakning för andra gången på säsongen och är borta indefinitely. Och det är ju inte bra när man har det för andra gången i säsongen. Det har vi sett många exempel
på. Nej, verkligen inte. Nej.
Samma och det säsong. Känns ju som ett slag för dem också då. Nu när det har gått så bra och allt. Även om Fleurys slutspelsstatus på senare år inte har varit den bästa.
Nej.
Men han är ändå en sån, känns som del av ryggraden där. Å andra sidan, Murray som jag såg igår då i Brooklyn.
Ja.
Han höll ju nollan och såg väldigt bra ut. Även om Islanders inte gjorde någon stor match och verkligen inte fick mycket. Pittsburgh spelade extremt bra defensivt. Stängde verkligen ner matchen. Men när han agerade så fick man väldigt bra intryck av den Murray.
Ja, okej, okay, vad bra. För det hade jag nästan, jag hade skrivit upp några punkter här vad jag skulle ta upp. Jag tänkte, du, eftersom det ändå var i Brooklyn igår, så tänkte jag fråga om Matt Murray. För att det här är en målvakt som känns lite bortglömd, som de haft nere i sitt AHL-lag länge. Men som ju faktiskt togs med redan nu i det här U23-laget i World Cup, trots att han knappt spelat i NHL.
Nej, precis. Och, ja, jag kan förstå det. Och jag pratade med Hörnqvist och Hagelin efteråt. De hade bara väldigt goda saker att säga om honom. De kände sig väldigt trygga med honom i kassen.
Det verkar vara en extremt lugn, habil målvakt. En sån här som inte, som bara, aha, nu ska jag spela NHL. Ja, då gör jag det då. Och liksom ta den uppgiften på med zon, vad heter det? Sans.
Ja.
Och grejen med Murray är att redan i januari, februari såg jag ju att sippla ut rykten om att till exempel Calgary och San Jose var ute efter att kanske trada till sig Murray. Alltså redan då innan han ens hade liksom på allvar fått chansen här, för att de såg att det är någonting på gång med den här AHL-keepen. Så att vi får se. Det blir intressant att se nu när Murray verkligen får chansen. Alltså det kanske inte är. Det är klart att en franchise-målvakt för Fleury är ett oerhört slag. Särskilt, alltså de här skadorna ska ju vara blytunga med Malkin borta och Olimäte bort också. Men
och stackars Olimäte igen, snacka om att ha sanslös otur. Det är någon som har utfört voodoo på honom. Han har cancer och han har bryter saker och det är sjukdomar och det är elände.
Och det är precis, det är upprepat och det är olika grejer hela tiden. Det är fullständigt sanslöst man åker på skit. Och att han, det märkliga är att han, när han kommer tillbaka så är han ju riktigt bra hela tiden. Alltså det är ju långa startsträckor för honom varenda gång, men han lyckas ändå komma in och kliva upp i första backpar nästan direkt.
Ja, han jag har min finländska vän Varpo Kivunen här just nu.
Snyggt.
Hon är här, alltså inte här. Nej. Hon är i New York.
Ja. Ja. Understryker det.
Oj, jag höll på att harka galen.
Ja.
Hon är i stan och vi pratade om det här om dagen, för Pittsburgh var i New York också, alldeles på Manhattan nyligen. Och jag frågade henne om det, hur han måste vara så bitter. Hon sa nej, den unge pojken är den mest positiva någonsin, han klagar aldrig. Och bara kommer tillbaka, nu ska vi komma tillbaka, så kommer bli bra när jag kommer tillbaka.
Ja, det är väl det som krävs om man har den karriärsbana som han har fått här. För att han har ju nästan kunnat sluta, men det är allt som han har genomlidit, det klarar inte en normal människa av. Sen cancer och allt, som säger, det är helt sjukt. Och det är lite synd för Finland också, för att det känns som att, ja visst, hans karriär är långt från över, och så som han övervinner de här bakslagen hela tiden, men det känns som att här hade både Pittsburgh och Finland kunnat haft en riktig världsback, alltså.
Ja, det tror jag fortfarande att han kommer att bli. Alltså, jag tror ju... vi ska komma in mer på slutspel och tips och så, men jag tycker Pittsburgh känns som en jävla contender på slut.
Ja, nu hävdar jag. Ja, precis. Både du och jag har ju Det har vi ju i början av säsongen, så ja, inför säsongen till och med, så tippar ju både du och jag Pittsburgh extremt högt. Jag vet inte hur du
tippar. Nej, men vi ska återkomma till det. Vi ska fortsätta prata skador. Ja. Även hos motståndarna igår då, New York Islanders, så Travis Hamonic har gjort sitt för säsongen och kanske då också gjort sitt i Islanders för eviga tider.
Det är inte omöjligt.
Och det är ju inte lika tungt slag som Strålman och så, men det är ändå ett slag för Islanders, för de har inte obegränsat med djup på backsidan. Och han har en viktig pjäs liksom.
Exakt, och faktum är att, och det är en knäskada igen, och han hade ju en knäskada även i förra årets slutspel när de åkte ut mot Washington, och då var ju deras, ja, det var ju också ett tungt slag för deras backsida att han och några till var borta då. Alltså det är Islanders djup, som säger på skadefria, så tycker jag att Islanders backsida ser bra ut med Leddy, Hamonic och Boychuk som de tre ledande figurerna, men
ja, Johnny Boom Boom. Men igår såg det inte så bra ut faktiskt. Pittsburgh som sagt stängde ner matchen och hade ingen så här offensiv show, men de tog sig igenom och gjorde mål när de behövde.
Ja.
Utan större problem.
Nej. Och Islanders, ja, visst, för ett tag sedan, visst, både du och jag var inne på det, att när Pittsburgh började varva igång, att de kan nog både knäppa både Islanders och Rangers.
För ja, det har de gjort nu.
Det har de gjort i allra högsta grad, och clinchat en playoffplats dessutom redan nu. Men Islanders, ja, är lite skakigt och upp och ner här länge nu tycker jag.
Ja, det känns inte som ett av slutspelslagen, om de nu till ens blir det, som kliver in på uppsving. Men återigen, vi ska återkomma till det.
Ja.
Anaheim är ett annat lag som har drabbats med fruktansvärt mycket skador nu. David, vi har backen Bjäxa är borta. Dupree är borta.
Ja, just det. Fortfarande.
Rickard Rakell som har fått sånt genombrott den här säsongen har plötsligt fått blindtarmsinflammation och är åtminstone borta 4-5 matcher. Hampus Lindholm ligger, ja, det var bara maginfluensa. Men tuffare ändå är då att Fredrik Andersen har en hjärnskakning och David Perron som har varit sånt lyft för dem sedan traden från Pittsburgh, borta 6 veckor.
Ja, det är Josh Manson och Brandon Peary. Det har varit, visst, vissa av skadorna är bara day to day, står det uppskrivet, men det är extremt mycket, alltså det är ju halva laget nästan, känns som.
Ja, så nu är det upp till bevis. När man har pratat med killarna där, Silverberg och Rakell och Lindholm, så har de pratat om skillnaden mot i fjol till exempel, är att de har så mycket större djup i truppen och att det inte kommer vara lika känsliga för skador. Och då,
ja, just det.
Då är det ju verkligen upp till bevis nu då.
Ja, det är ändå rätt viktigt där, kan jag tänka mig, att ta den där första platsen i Pacific.
Ja, det tror jag också.
För att annars blir det förmodligen, alltså det kan ju bli Los Angeles eller något sånt där, eller ja, det kan ju bli San Jose också, men det känns som tuffare motstånd än eventuellt. Ja, för sig, Nashville är också blivit, det är central divisionen vill man inte ha att göra med direkt, men
nej, man vill inte det.
Ja, jag kom på mig själv där, men
San Jose tycker jag också ser jävligt starka ut. Det är något som är annorlunda med San Jose i år.
Ja.
Men det har man ju för sig sagt för. Men ja. Nej, det är i alla fall tungt för dem. Ja. Och det är sån jävla otur för lagen, för så många lag, att de här tunga skadorna kommer nu. Det är en vecka till slutspel, då smäller det.
Ja, precis. Det är en sån här extremt dålig tajming. Det är inte helt ovanligt heller av någon konstig anledning. För det är ju honom trots att ha spelat 70-75 matcher. Och
ja, det är så. Det är så.
Då är kroppen är sårbar ändå liksom.
Ja, just.
Och samma Chicago ska vi säga har också lite problem. De har också, eller, kanske inte riktigt lika långsiktiga på de flesta spelarna här, men Crawford har ju också haft lite hjärnskakningsproblem nu, ja. Vilket ju naturligtvis blir tungt. Det är ju helt avgörande om de ska gå långt i Stanley Cup att Crawford är står där mellan stolparna.
Meddelas kan dock, det spelas ju en matiné mot Boston medan vi spelar in det här.
Ja.
Och Chicago-Boston, Chicago är ledning med 2-0 nu.
Ja.
Det jublas i Detroit inte minst. För det betyder verkligen att Detroit ligger på tredje plats nu i Atlantic och Boston under strecket.
Ja, just det. Just det.
Ja, det här ska vi också återkomma till.
Ja, precis. Vi ska prata om en slutningsrace helt enkelt.
Ja, Chicago, inte bara att de har skador, de har en väldigt viktig spelare avstängd nu också. Resten av grundserien och första slutspelsmatchen.
Ja.
Duncan Keith gjorde sig skyldig till ett jävla övergrepp.
Rätt uttryckt.
På, vad heter han nu?
Charlie Coyle var det.
Charlie Coyle, som vi tycker så mycket om i den här podden.
Gör vi.
Om inte annat för att han har så coolt namn.
Charlie. Han har ett bandnamn.
Ja, han drog till, han låg på isen när det blev omkulltacklad och drog till med klubban i ansiktet. Så blodvita uppstod och allt.
Ja, alltså...
Och får 6 matcher för det. Och jag tycker det är bedrövligt att han inte får mer. Han är en återfallsförbrytare, Duncan Keith. Ja. Han har gjort mycket skit förut, som när han satte armbåge i huvudet på Daniel Sedin.
Precis.
Hade det varit Rafi Torres som hade gjort det här...
Det hade varit 40 matcher igen.
Ja.
Minst.
Men de har olika mätinstrument beroende på om man är stjärna eller inte. Och det är ju fan bedrövligt.
Ja.
Och visst, det håller jag med alla konspirationsteoretiker om. Att det gör ju NHL bort sig. De framstår som patetiska.
Ja, det har de gjort några gånger här det här kalenderåret, kan man säga.
Ja.
Men ja, jag håller med dig faktiskt. För att Duncan Keith är ju regerande liksom, Conn Smythe-vinnare och Stanley, trefaldig Stanley Cup-vinnare. Och han spelar i det kanske mest populära laget i USA, Chicago. Ja. Dynastin. Det här är en spelare som NHL inte tycker ska ha det här ryktet liksom. Han ska inte stämplas som en ful, elak buse. Nej. Det känns som att de har det i åtanke när de bara ger han 6 matcher och så en slutspelsmatch. Och så kan man ju hävda då att en slutspelsmatch är värd mycket mer än en grundseriematch. Och att man överhuvudtaget stängs av en slutspelsmatch är värt ganska mycket. Men, ja. Men jag tycker det är för mild straff med tanke på vad han gör. Att han helt avsiktligt, precis, bara slashar klubban stenhårt i ansiktet på Coyle. Och det hade ju kunnat sluta mycket, mycket värre.
Ja.
Och att han har gjort liknande grejer på Jeff Carter när han har svingat klubban rakt upp i ansiktet. Och det var någon match, någon slutspelsmatch mot St. Louis för några år sedan när vad heter vår vän, Don Cherry i Hockey Night in Canada hade någon rasande rant där om att Duncan Keith försöker slasha sönder varenda St. Louis-spelare.
Ja.
Så att han har ju någon konstig liksom grej i bakhuvudet där att han använder sin klubba lite fult och fegt.
Ja, han borde gå på anger management, tycker jag det ser ut som.
Ja, nästan alltså. Och han kan ju uttrycka sig alltså lite i anger management, alltså lite överdrivet aggressivt gång på gång. Så jag kommer just den där St. Louis-serien var väl så jag får med att Brent Seabrook sänkte David Backes så att han missade resten av serien och någonting, då sa väl Keith någonting efteråt om att han bara ligger och filmar och sånt där, att det är inte alls fult liksom. Sluta whina St. Louis.
Ja.
Det var kanske inte så snyggt i det läget när Backes faktiskt skadade sig ganska grovt. Men
ja.
Vad tycker du han skulle fått då? Skulle det ha varit 14-15 matcher eller 10 matcher? Eller?
Mellan 10 och 15 tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Även i slutspelet faktiskt.
Ja, absolut. Ja. Det ska ju, visst, det ska värderas likadant tycker jag. Som sagt, hade det varit vem fan annars som helst, en birollsinnehavare någonstans, då hade de ju slagit till Stenholm. Men
ja.
De törs inte, de blir osams från Chicago och Chicagos fans.
Det får man inte bli, det märker man att NHL, det är ju, och det ska ju Chicago naturligtvis ha heder för de har gjort det extremt bra på alla håll och kanter, men det är ju NHLs lag lite grann, det är de som får alla stora, det är de som drar de största publik, tv-siffrorna och publiksiffrorna, och det är de som får de flesta utomhusmatcherna och såna här.
Ja.
Liksom, de är ju lag i USA så att säga.
I USA, ja. Men det finns ett annat land,
ja,
norr om gränsen här, som heter Kanada. Ja. Och för deras del, nu ska vi komma in på det faktum att du faktiskt har sett en match live här under din
just det.
Under din infidelresa i väst.
Ja.
Det är ju så, det är helt klart, det har ju stått klart i praktiken rätt så länge, men nu är det också formellt klart att alla 7 kanadensiska lagen missar slutspel, och det är första gången sedan urminnes tider som inga kanadensiska lag alls är med
i Stanley Cup.
I Stanley Cup. Och det är ju ett fiasko.
Superfiasko.
För hockeyns hemland. Som vi var inne på förut, jag har ju skrivit en lång dokument om det här.
Ja, mycket läsvärt. Rejält. Ja.
Ett deppigt år för Kanada på många sätt. De är ju fortfarande nummer 1, men dominansen håller på att brytas. Det här var också första
första säsongen som färre än 50% av spelarna i NHL är från Kanada.
Ja, just det.
Och det blir liksom lite symbolik då att också alla deras lag missar. Jag intervjuar ju några journalister i det där dokumentet och de bekräftar ju att visst, det är fortfarande stort och alla kommer att följa det eftersom de har så stora stjärnor och så även i amerikanska lag, men att det är en downer, som Chris Johnston uttryckte det, för tv-siffror och sånt och för de som jobbar med hockey uppe där.
Ja, alltså i Kanada, jag menar, ett Hockey Night in Canada i under en slutspelserie när Montreal eller Toronto, ja, Toronto var ett dåligt exempel, men Vancouver eller något sånt där spelar slutspel, det är ju liksom en folkrörelse som sitter och kikar på det.
Ja.
Det är ju en landskamp i princip.
Det finns ju stor risk att CBC inte ens kommer att göra ett sånt här suggestivt, magiskt intro de brukar göra inför slutspelet.
Som brukar vara 6+.
Ja, precis. Faktiskt. Men nu kanske de inte har motivation nog att göra det. Det vore ju tragiskt.
Ja, nej, för nog... Precis, för de har inte möjlighet. Det blir ju Tampa och det blir ju Los Angeles och såna här liksom Southern icke-lag som de tycker som ska synas i de klippen liksom.
Men det är ju fiasko framför, det är inte fiasko för alla. Alltså, några lag befinner sig i rebuild. Toronto till exempel var ingen som hade räknat med att de skulle gå. De håller ju på med ett väldigt intressant extremt genomgripande nybygge.
Ja. Och där, jag ska säga det bara apropå Toronto, att nu när Pittsburgh clinchar sin playoff berth så har Toronto fått ytterligare ett första val till kommande draft från Phil Kessel-traden som var villkorligt där.
Ja,
okay. Enormt
ja. Så det, och, men för de som det är verkligen fiasko är Montreal i allra första hand. De var ju tänkt som contender efter deras inledning på säsongen, så var det kändes som världens bästa lag. Och så går de och missar helt och hållet.
Ja, det var nästan lite Plan the Parade-känsla där. På något vis.
Ja, det är, du kan hälsa fienden Simler. Det är ju hans lag. Ja. Så det är väl lite karma det med.
Det är kanske lite möjligt. Han hade lite sådana tongångar där i början av säsongen. Det får han nog erkänna själv.
Ja.
Men nej, precis. Alltså, för Montreal är det faktiskt ett rent fiasko den här säsongen. Och det visst, de kan ju definitivt skylla på Carey Price-skadan som ju kom mycket olämpligt direkt på säsongen, och att han skulle vara borta hela säsongen var ju mycket oväntat när det först bara sa några veckor. Men annars är det som du säger, Toronto har något väldigt speciellt spännande på gång. Vi har ju Winnipeg som ju visst gör ett riktigt bakslag i år när de faktiskt gick till slutspel förra säsongen, och det känns som att de hade kanske lite bättre lag på gång nu.
Men det känns fortfarande för dem. Ja, det är bakslag för Calgary 8 också. De var i slutspel i fjol här. Båda var definitivt tänkt sig att vara tillbaka i år och gå längre.
Ja, och 8 var där, så har ju självaste The Boss, Eugene Melnyk, rantat också och gått ut och sagt att nej, nu ska vi utvärdera det här ordentligt. Och ingen sitter säkert, vare sig spelare, ledare, scouter eller vad, ingenting.
Nej.
Och han har ju kallat vissa av Dave Camerons coachbeslut för ren idioti.
Ja. Att, ja, Cameron har nog gjort sitt.
Det verkar som att...
Tydliga signaler.
Ja.
Ja. Jag skulle dock tippa att Erik Karlsson sitter rätt säkert. Erik Karlsson måste vi ju nämna speciellt här. Vilken... Ottawa gör en medioker säsong om man är snäll.
Ja.
Uppriktigt. Men Erik, mitt i detta kaos, gör sin bästa säsong. Han, igår så slog han sitt personliga poängrekord uppe i 79.
Ja.
Han tar två till på de återstående matcherna, så slår han Niklas Lidströms svenska poängrekord för backar.
Ja.
Otroligt. Han spelar nästan 30 minuter per match. Han är mest istid av alla. Han kommer vinna sin tredje Norris Trophy, tror och hoppas jag.
Ja, det kommer han göra.
Ja. Och helt allmänt enorm.
Alltså, jag tycker att han gör en poäng per match den här säsongen är ju helt extremt med tanke på att han är ju back. Och visst, Patrick Kane ser ut att kanske göra 100 poäng den här säsongen, men annars har ju verkligen poängskörden, den allmänna poängskörden, gått ner markant mot vad man var med för 10 år sedan. Och att ändå en back fortfarande kan vara uppemot en poäng per match, det finns ju inte liksom. Alltså, det finns ju inget motsvarande exempel i den här eran nästan.
Och han vinner ju assistligan, och det är han först med på över 40 år sedan Bobby Orr gjorde det.
Ja, det är rätt sjukt faktiskt.
Ja.
Och som du säger, alltså, Ingen sitter säkert. Visst, Erik Karlsson sitter ju toksäkert. För kolla liksom, vi har ju fått anledning att återkomma till Erik Karlsson flera gånger den här säsongen. Jag har säkert nämnt det tidigare, men alltså den avancerade statistiken är ju bedrövlig för många Ottawa-spelare, att de har usel sån här Corsi och possession innehavsstatistik. Men när de spelar med Erik Karlsson, och framförallt Erik Karlssons statistik själv, är ju helt slående grym med tanke på hur knackigt laget går. Han är ju verkligen en spelare som för spelet när han är inne på isen. Alltså han är oavsett lagkamrater nästan, så är, lyckas han driva upp pucken och förlägga spelet offensivt liksom. Och det är ju, talar ju om en enorm kapacitet faktiskt.
Ja, jag nämnde Calgary också där då. De gjorde ju jättebra säsong förra året, men det är ett klassiskt exempel på ungt lag som har en framgång och sen räknar med att det kommer gå lika bra igen, men ta ett steg tillbaks.
Det är ett ord som används ofta på det. En sophomore slump.
Ja, en sophomore slump hade det moderna Calgary, absolut.
Så
och jag pratade med, det är också vanligt, jag pratade med. Jag ber om ursäkt, jag måste ju säga det. Ja. Mika Backlund efter matchen igår, det sista Battle of Alberta någonsin i Rexall Place spelades, och de sopade till Edmonton med 5-0 och Backlund gjorde 2 mål.
Ja, just det.
Och det var ju kul, tyckte han. Men säsongen som sådan var ett misslyckande.
Ja.
Som han uttryckte det. Men jag hoppades att detta unga, intressanta lag drar viktiga lärdomar av det här också. Det gör de säkert, och kommer komma tillbaks.
Ja, men det tror jag. För det är och i Calgarys fall, precis som kanske Winnipeg, och tycker jag, det är så få pusselbitar som krävs för att det ska vända. Alltså, dels så krävs det ytterligare lite utveckling som borde vara naturligt på många spelare, men också alltså, om de lyckas hitta en första keeper liksom, då är ju det här laget mycket mer komplett, och då får de en helt annan trygghet liksom. Och jag tror inte att Calgary är så långt ifrån att vara ett topp 3-lag i Pacific, det är de inte.
Som sagt, Rexall Place då, det är klassiska ladan i Edmonton. Oilers lämnar ju den nu. Det är ju minst sagt klassiskt. Det var ju där hela Gretzky-eran utspelades, i denna lada. Ja. På onsdag spelas sista matchen någonsin mot Vancouver. Sen flyttar de till en ny hypermodern arena i downtown Edmonton. Skandalöst nog är det, han är aldrig till Rexall Place, jag har inte varit där.
Det är en av få arenor du inte varit
i. Jag har inte varit i Edmonton överhuvudtaget, det är fullständigt bedrövligt. Men
det är inte the place to be, kan jag säga, när jag sitter här på balkongen, tycker jag. Men rent klimatmässigt, så ja, du har en visst, men visst, det borde man ju ha varit någon gång.
Innan men en dag kommer jag förhoppningsvis till Edmonton, då ska jag åka förbi, det lovar jag, åka till Rexall Place och försöka komma in och åtminstone titta hur det såg ut.
Ja.
Men vad gäller Edmonton då, så ska vi komma in på det. Du har ju faktiskt varit på en match här live under din resa, som sagt. Du var och såg San Jose Edmonton i Shark Tank, eller hur?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Det var ju lite speciellt. Edmonton vann ju den matchen, mycket märkligt.
Ja, mot San Jose, det har man inte trott.
Nej, det har man inte trott. Det är ju, San Jose är ju helt hisnande usla på hemmaplan av någon konstig anledning. Rent, de spelar bra, men de förlorar ju nästan varenda match, medan de är NHLs bästa bortalag. Det är mycket märkligt, och jag tycker de känns starka, precis som du sa, inför slutspelet. Men Edmonton, ja, alltså, där måste jag säga att även om de vann den matchen, så har jag en konstig bild av Edmonton, och kanske lite bekräftat bild av dem, att bara när man såg och tittade på uppvärmningen, när man ser när de åker runt och kör lite små övningar. Och visst, det är oftast ganska lojt och det är inte så seriöst. De ska ju mest bara mjuka upp sig lite grann. Och målvakterna ska få lite skott på sig liksom. Och det ska vara lite tung musik. Och fansen ska kunna stå nere vid särkanten och se sina stjärnor. Men i San Joses fall så såg det liksom ändå seriöst ut. Och normalt ut, tycker jag. De försökte. Alltså det var riktiga övningar de gjorde då och då. De såg koncentrerade ut, och det var liksom. Det var, de som åkte runt utan hjälm, det brukar vara de största stjärnorna. Det var ju Brent Burns, och det var Joe Thornton, och det var Joe Pavelski typ. Det såg normalt ut. Men i Edmontons fall, ja, där var det extremt lojt. Alltså, de åkte runt och körde. De hade knappt någon organiserad övning överhuvudtaget, utan de åkte runt och freestyle lite. Och Nal Jakupov åkte runt och försökte jonglera med pucken. Och ja, jag vet inte vad han höll på med. Han såg ut som en pajas faktiskt på isen där. Och Jordan Eberle, han sket i någon övning och åkte runt för sig själv istället, när de ändå försökte organisera upp någonting. Och de som åkte runt utan hjälm, ja, det här är inte så viktigt egentligen, men det brukar vara en regel att det är de bästa spelarna. Det var typ Patrick Maroon och Matt Henricks. och liksom ja. Ja, typ det, där. Det kändes som att nej, de är ju helt, jag trodde att San Jose kommer köra över mot den här matchen, för de kändes helt, helt oseriösa. Att de...
Och där stod ni två nördar och noterade vilka som hade hjälm och inte hjälm.
Ja, det var så jag kände liksom, att det här, nej, bara av den nu är inte jag någon expert på uppvärdningar, men det kändes som att nej, det här är ett lag som visst, de hade inget att spela för rent tabellmässigt, men att här, de är, vad är liksom, vad är ledarna i den här gruppen, vad är strukturen, vad är, alltså, man måste kunna fixa en uppvärmning i alla fall på ett någorlunda normalt sätt, och det kändes som att Edmonton bara sket i det liksom. Det var en, lite kul att spela en hockeymatch liksom. Det är väl kul att skjuta lite, och det känns, och jag tänkte också på Cam Talbot där, som han såg helt, han var arg alltså, för att han fick ju liksom inga skott på sig, och när han väl fick skott på sig, så man vill ju ändå ha lite sköna skott på sig så att han kan komma igång, utan när de väl sköt på honom, då kom de ju och sköt slagskott från 2 meter liksom, som han var otagbart i princip. Så han det slutade med att han åkte och stretchade för sig själv istället. Han tyckte det var meningslöst att stå där i målet. Ja. Så att, men Edmonton vann i alla fall, och Connor McDavid var ju fantastiskt bra i den matchen. Alltså, otroligt, alltså, det var ju kul att se en live i alla fall. Där såg man ju att det där är ju en generational talent de har. Det ska inte gå att misslyckas med honom i laget på sikt. Så är det ju bara.
Jag vill bara skjuta in här att efter matchen i Calgary igår så var Todd McClellan faktiskt väldigt upprörd.
Ja.
Och sa att this is the kind of crap we've been trying to get rid of. It's very disappointing to see after 200 days together.
Ja.
Och det är väl just det du pratar om. Nonchalansen och brist på seriositet.
Ja, för visst. Det var väl small samples här, just jag utgår ifrån. Och man kan säga vad man vill om en uppmärkning. Men det syntes att det där är ett lag i disharmoni i alla fall.
Ja. Men du, vad tyckte du om upplevelsen i övrigt att vara i Shark Tank då? Jag har ju varit där några gånger då. Det är speciell arena på något vis.
Ja, den kändes ganska kompakt. Alltså, det är bara, visst, den tar väl 17-18 000, men det var bara 2 etage. Det brukar ju vara 3 etage. Ja. Så den kändes ganska sådär. Den kändes lite alltså, som en mindre arena än vad den är. Så det, och det tycker jag är bra, för då blir det liksom mer tryck.
Pressläktaren är ju fruktansvärt högt upp i taket. Man sitter ju på någon slags avsats högt upp i taket. Man känns som man... det är oerhört långt från isen. Ja. Man behöver syrgastuber.
Ja, okej. Ja. Men min känsla i alla fall var att jag var överraskad över att visst, man har ju, alltså, vissa sådana här söderlag är ju nödvändigtvis inte...
Vad världens, kallar du dem?
Världens tryck på läktaren, så att säga.
Men vad kallar du dem? Söderlag?
Ja, sanns jag kanske.
Det ligger för fan i norra Kalifornien.
Ja, förlåt. Nu blir det tjocksvän Viktor Dahlgren blir vansinnig här när jag ser det. Ja, men nej, men jag tyckte fansen tyckte jag var ett bra tryck på. De jag menar, ja. de försökte jobba igång sitt lag även när de lyckades tappa 4 raka mål mot Edmonton, så var de ju inte så att de buade allt för mycket och väsnades och gick hem, utan de tryckte på och försökte. Nej, jag tycker jag var positivt överraskad över upplevelsen i Shark Tank faktiskt.
Gjorde de high-käften med händerna?
Jajamän, ja, det gick ju inte att missa. Så jag måste erkänna att jag hade inte koll på det. Men helt plötsligt när det blev powerplay så sitter ju en hel arena liksom. Det var, man gjorde ju bort sig om man inte hängde på. Så jag följde för grupptrycket där och satt ju själv, du vet.
De drar på soundtrack från hajen, eller hur? Och så sitter alla och gör det där.
Och gör det precis. Dung, 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 dung. Ja, precis. Ja, det var ju nästan lite läskigt.
Ja.
Så att, och visst, det jag förstår varför Sharks powerplay är typ bäst i NHL, för att de gjorde ju 2 powerplay-mål i den där matchen också. Brent Burns och Pavelski och Thornton. Thornton måste jag ju nämna, jag kanske skrev något på Twitter om det. Han är ju, alltså jag har en lite negativ bild av honom, schablonbilden av att han är en playoff choker och allt det här som han har kvar. Ja. Som lämnar en liten bitter eftersmak på en sån klassspelare. Men man måste ju bara säga att han är ju, det finns ju få spelar om ens någon, ja, det finns väl några i dagens NHL, men få som har sånt otroligt spelsinne som han har.
Ja, fantastiskt. Det känns som han har gjort en väldigt bra säsong överhuvudtaget.
Ja, han kryper ju upp topp 5 nu i poängligan i hela NHL faktiskt. 37 bast eller 38 om han är. Och jag måste säga, där är ett konstigt exempel, för att han är ju slö som bara den alltså. Oj, oj, oj. Det finns inte mycket fart i de där benen, så är det ju. Och han tar inte många skär i onödan så att säga heller.
Vem sa du nu?
Joe Thornton.
Ah, ja.
Men han är, när vi har pratat om att till exempel Danny Heatley och Mike Richards och den här Le Cavalier till viss del och Eric Stahl kanske till viss del, alltså många av de här gamla storstjärnorna som har tappat lite på äldre idag för att de har blivit av med farten, så måste jag säga att Joe Thornton är ju så skicklig så att han är inte beroende av fart heller, utan han spelar ju ett ganska långsamt spel själv, men han har så otroligt skicklig med klubban och läsa spelet att han behöver inte vara snabb liksom.
Nej, precis.
Och han vill gärna att det, han vill alltså han blir bara bra ju långsammare han själv spelar, känns det.
Ja, det skulle vara roligt om han fick en framgång till slut. Det verkar vara en omtyckt person. Jag känner ju Douglas Murray och de är ju typ bästa kompisar.
Ja.
Och han har så oerhört gott att säga om honom.
Ja. Matchen efter vi såg, jag tror de mötte Dallas då några dagar senare på hemmaplan där, så var det faktiskt Douglas Murray Knight i San Jose.
Ja, han fick komma ut och teka och greja. Och, ja, det var roligt.
Köta lite med just Joe Thornton såg man där också.
Ja, han är ju, Douglas är älskad i San Jose för att han var sån karaktär där.
Ja.
En av de tuffaste de har haft.
Precis, och det säger ganska mycket om Douglas Murrays status där. När han gjorde ju trots allt bara kanske 7-8 säsonger och han vann ju ingenting med dem. Men trots det så är han ju en klubbikon.
Nu kommer polisen i Santa
Barbara. Ja, nu är polisen, vet du, nu har nog Sim gjort någonting för han har lämnat lägenheten. Jag är ganska säker på att han har ställt till det nu.
Råna en bank liksom.
Ja, visst.
Det är dyrt att vara i Kalifornien.
Ja, det är dyrt. Vi har ju varit borta i 2 veckor nu. Det är inte helt fullt i ladorna längre. Så att...
Och ni ska ju till Las Vegas snart.
Ja, just det. Oj, det kommer behövas. Oj.
Ja. Ja, du, Las Vegas, där är det på onsdag invigs nya arenan. T-Mobile Arena.
Precis.
Och där kommer det att spelas hockey om 2 år. NHL-hockey.
Exakt. Det är troligen. Med stor, mycket stor sannolikhet.
Så det får du faktiskt gå och se om du går och komma in på en guidad tur. Så får du ge en recension av The Arena.
Ja, absolut. Nu är det brandkåren också.
Oh, jävlar!
Ja, nu är det riktigt illa. Vad gör Simas? Alltså? Ja. Nej, men ja. Det ska vara lite konserter där nu i flera dagar. Så det är möjligt att jag går till och med inviger på det viset.
Ja, det skulle vara kul att höra hur det ser ut. Ja. Jag lär inte komma dit förrän till... NHL Awards.
Just det, Erik Karlsson från Norris Trophy.
Ja, och Lundqvist nominerar säkert i någon klass i alla fall.
Ja, precis. Det kan ju bli norskt. Ja. Norskt i Bill Masterton. Mats Zuccarello är väl lite småfavorit att få pris som den mest dedikerade spelaren för hockeyn. Eller, tyckte mig sett.
Efter att hela USA har sett klippet på Filip Forsberg när... Och Leksand har avgjort Game 7 mot Modo. Kanske han blir aktuell också. Det har ju blivit en instant classic.
Ja.
När Filip jublar. Han exploderar av glädje. Först var det vi svenska tidningar som visade. Igår visades den på NHL Network.
TV
för hela. Ja, fantastiskt. Så där fick man se Leksand låg i en stor hög i fjällräven. Medan Filip Forsberg hoppade omkring. Det visade sig på NHL Network.
Oj, då jag måste jag sticka emellan bara, för det var ju en milstolpe i ditt liv nästan, eller på scenen. Men som Leksing måste ju ha varit en ganska skön fredag.
Ja, men vi har gått om Modosympatisörer som lyssnar på det här. Så ja,
vi ska inte hålla på och strössa salt i såren.
Nej, absolut inte. Nej. Jag vet vad de går igenom.
Horn Kjolsvik är ju ett av få städer som man folk känner till i Kanada och Nordamerika. I stort
ja, exakt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Så att jag har mina sympatier absolut samtidigt. Ja. Men hörru du, snart kommer vi se likadana matcher här borta. Som kommer avgöras på övertid och så.
Just det.
Och betyda extremt mycket. Slut, vi har en vecka kvar av grundserien när vi spelar in det här. Det är två, egentligen skulle inte ha slut på lördag. Men det är två matcher som varit inställda på grund av sedvanligt snökaos här ute på östkusten. Så vi har... En match i Washington. Anaheim får flyga över hela kontinenten för en meningslös match på söndag. Och så är det Islanders Flyers. Den kan ju faktiskt betyda.
Den kan bli jätteviktig. Ja. Mm.
Men en vecka kvar. Och sen börjar slutspelet. Och vägen fram här, det kan bli jävligt infernaliskt. Om vi börjar med öst då, så är det ju i princip två platser i slåss om. Tredje platsen i Atlantic-divisionen och sista wildcard-platsen, känns det som.
Ja, jag tar fram tabellen här. Jag sa den framför mig också. Ja.
Ett antal lag inblandade, men framförallt, vi kan ju börja med den här i Atlantic, att Boston och Detroit
alltså, antingen ligger man trea i Atlantic eller så ligger man under strecket just nu.
Ja, det är en lite märklig situation faktiskt. Men så är det ju, faktiskt.
Ja. Och ja, Detroit tog två väldigt viktiga segrar här i veckan då. De slog Minnesota hemma något oväntat och följde upp med seger mot Toronto. Och har nu övertagit den här tredjeplatsen. En match mer spelad, men Boston håller som sagt på att spela den andra matchen nu borta mot Chicago, vilket är svårt. Och de ligger under med 4-0 nu.
Så jag ser det också. Och det är bara tidigt på andra perioden. Alltså.
Ja, så att och Patrick Kane har gjort två mål, så det är väl uppe i 100 nu då.
Ja, det måste vara.
Ja, så då kan vi slå fast att Detroit har den där tredjeplatsen med all säkerhet.
Ja.
Det infernaliska är ju att de möts på torsdag. Och innan dess så möter Detroit Philadelphia också. Det är två matcher. Gustav Nyqvist i telefon igår sa det är då hela säsongen avgörs i de två matcherna.
Ja, det är ju pikant. Att
huruvida deras 24 år långa slutspelssvit lever kvar eller inte.
Ja. Ja, jag måste erkänna att de senaste veckorna har jag haft inte så hög tilltro faktiskt till Detroit, även om man aldrig ska...
Inte jag heller.
Nej.
Det känns lite vingligt. Jag har sett dem några gånger, jag har blivit paff över att det har sett ut som att de inte har varit så... man saknar intensiteten när matcherna har varit så viktiga.
Ja, exakt. Exakt, det känns lamt och liksom inte riktigt den här sista gnistan för att vinna 50-50 dueller liksom, och den här bettet i skottet för att verkligen trycka in den i turen och sånt där. Och den här farten, nej. Det har känts lite halvdåligt och målvaktsspelet har inte varit riktigt lika 100% som det har varit tidigare på säsongen.
Och just när du sa det så kraxade en kråka i Santa Barbara.
Exakt.
För understryka.
Exakt, precis så. Nu hjälper de mig här, omgivningen. Men...
det går ju att komma kapp Philadelphia för laget som ligger där under strecket också, men Philadelphia tycker jag känns som en sensation sista veckorna.
Ja,
känns väldigt stark. Jag slog Washington i en fantastisk match.
Ja.
Som fick en att börja drömma om en slutspelsserie mellan dem.
Ja, precis. Det är ju ett klassiskt gammalt rivalmöte faktiskt.
Ja, det är det.
Sen lång tid tillbaka. Men ja, jag tycker också att Philadelphia senaste en och en halv månad så är de kanske nästan bäst i NHL. I alla fall är topp 5, topp 3. Och de spelar ju verkligen, till skillnad, de är lite raka motsatsen på det viset i inställning ska jag inte säga. Men sättet de utför matcherna mot Detroit så är det verkligen den här geisten och den här bettet i skären. Och alltså, The Wayne Train är ju liksom stekhet just nu och bara trycker in puckarna liksom. Och Shane Gostisbehere är ju liksom briljant.
Gostisbehere känns ju som han har varit katalysatorn för det här. Så ung han är, så är det han som har förvandlat Philadelphia.
Ja, för grejen är att inför säsongen så känns, tror jag att varken du eller jag hade Philadelphia slutspel. Men både du och jag tyckte att det finns ju kapacitet i det här laget. Det är ju ett spännande lag. Jag menar, de har ju ganska många kvalitetsspelare. Inte minst Giroux och Vorasek, men även Simmons och Chen och... Och det finns ändå, vi snackar inte så mycket om Gostisbehere då, men vi pratade om att alltså, Steve Mason hade en bra säsong bakom sig och backsidan är ju liksom helt hyfsad ändå liksom. Och det var frågetecken kring coachen Hacks då liksom. Så vi var osäkra på vad vi hade då, men vi tänkte att det kan ju bli någonting. Och även Hacks då har ju fått lite beröm nu liksom, att han också faktiskt har fått fart lite på grabbarna här, för att i början av säsongen så han var helt ny i NHL. Han kom ju från college liksom.
Ja.
Och han snackade själv om att han kände sig ovan i början. Det var liksom, visst han måste sätta sitt system här för och lära, nu är barnen fest här borta.
Ja, det tycker de kan ha. Ja. Det är ingen fara, Jonathan. Du behöver inte vara orolig, det är inte ESPN.
Nej. Men så Hackstall var liksom så här: oj, vart ligger tränarrummet i den här arenan och vart ska jag sitta här och vart är den här tavlan jag ska rita på, okay, och hur funkar sådana här videosystem och okay. Så att det tog ett tag för han att komma in i det också, Men nu är det liksom när han har blivit bekväm i NHL-kostymen, så även han tror att det har hjälpt laget också, att det här systemet som de följer upp till punkt och prickas varje kväll och varje natt. För jag tycker de är hög lägsta nivå nu också sista tiden. Det känns som att...
Ja, jag tror att de kommer definitivt att ta en slutspelsplats. Jag tror att de kommer att bli en mycket obehaglig överraskning för lag som har varit klara länge, och det är ju framförallt ett då. Ja. Presidents Trophy-vinnarna från huvudstaden.
Precis, det är troligt också att det blir de två som möts.
Och förr eller senare.
Ja, förr eller senare i alla fall.
Ja. Jag tror ju, jag håller inte omöjligt att Philadelphia till och med tvingar sig upp förbi Rangers. Och tar tredjeplatsen.
Ta den Metropolitan, okej, okay, jag tänkte så. Ja.
Det är de och Pittsburgh, och det vet vi. De ska mötas i eftermiddag i sin sista grundseriemöte.
Ja, just det.
Också blir en fantastisk match. Fast de måste ju vinna den då, om de ska göra det som jag säger och ta sig upp där på,
ja, just det,
Pittsburgh. Ja,
ja, vi kan ju nämna då bara Pittsburgh då också. Det har ju kanske sagt ganska mycket om i Pittsburgh nu, deras fantastiska svit. Men det är ju helt otroligt vad de bara ångar på helt plötsligt. Eller helt plötsligt, de har gjort det en längre tid nu.
Fem raka och, ja. Ja, jag är jävligt imponerad av Pittsburgh. De har hittat formationer som fungerar så oerhört bra. Hörnqvist, eller vad säger Hagelin och Kessel är ett nytt radarpar av Guds nåde.
Ja, det var ju, hade man ju inte väntat sig inför säsongen när man snackar Crosby-Kessel liksom, eller att det skulle vara Hagelin helt plötsligt från Anaheim som skulle kliva in och få fart på Kessel. Det.
Nej, det, men de passar extremt bra. De är snabba båda två och trivs ihop. Det säger Hagelin att från första stunden de börjar spela ihop så klickar direkt. Han säger att alla vet att Kessel har ett fantastiskt skott, men han är också en extremt osjälvisk spelare som slår väldigt bra passningar och inte får tillräckligt mycket cred för det.
Nej, det är mycket möjligt. Ja. Och faktiskt...
Men sen är det också det att som mot Islanders igår till exempel, de visar att de kan stänga ner en match och spela väldigt, väldigt tight defensivt. Det kunde de inte i fjol när de mötte Rangers till exempel.
Nej.
I första omgången.
Nej, precis.
Sullivan är nog en väldigt bra coach.
Ja, exakt. Och det är ju en ja, han jag menar, det är ju en skicklig, alltså visst, han har ju, alltså om man jämför med hans företrädare där, så Johnston, så har han ju släppt på tyglarna lite grann för sina stjärnspelare och gått mer framåt. Men det är också en erkänt skicklig defensiv. Han kan sätta ett försvarsspel liksom, det har han gjort i många lag tidigare. Så att, det känns som att han har verkligen fått ihop pusselbitarna precis så som Pittsburgh behövde bygga ihop det. För att de behövde tajta till försvarsspelet, men de behövde också släppa sina offensiva pjäser lösa liksom.
Och för mig är det är lagen från Pennsylvania som är de två stora utropstecknen för mig i öst just nu i det där slutspelsracet. Boston, måste man ju säga, ska de ställa till det så här igen? Det kändes som de var på säker mark egentligen och fick ut vad de ska få ut av det laget, och så är de inblandade i sånt här skit igen.
Ja, vi minns ju förra säsongen också när med inte så goda minnen för med Boston ögonsättet, när de schabblade bort det i princip sista veckan efter att ha legat på slutspelsplats väldigt länge.
Exakt, det var ju sista matchen man tänkte, men nu vinner de i alla fall. De hade nog så här Carolina och sånt, och så trillade de dit.
Ja, exakt.
Och det är ju inget, ja, nu är det 5-0 i Chicago. Det inger inget särskilt gott förtroende när man slåss för sitt liv och ligger under med 5-0 efter 5 minuter i andra perioden.
Mot ett sargat Chicago.
Ja, ja, det är ju bedrövligt. Ja, rask utbyte, monstret inne. Oj, oj, oj.
Ja, och de gjorde ju en riktigt stark match här mot St. Louis till att börja med, när de själva ledde med 5-1 och sånt där. Ja. Men de höll på att skabla bort det också. Då blev det 6-5 till slut.
Ja.
Så att de har plötsligt blivit bräckliga, den här maskinen Boston som var så pålitlig så länge.
Ja, som ju... det är ju bara backsidan det brister oftast. Ja. Någon sa, jag träffade en Boston-reporter här som är väldigt god vän med Joe McDonough från ESPN i Boston. Mm. Vad alla där pratar om är Johnny Boychuk. Att de var tvungna att släppa honom. Och det olyckliga med det var att de släppte honom för att de skulle ha Dougie Hamilton.
Ja, det så var det ju faktiskt.
Ja, och Dougie Hamilton försvinner också. Men Johnny Boychuk är den som saknas från maskinen allra mest.
Ja. Ja, det är svårt, precis så är det verkligen, för Boychuk var lite underappreciated i Boston liksom. För han var ju aldrig någon första back där på något vis, utan han var ju alltid lite tredje fjol, lite, alltså han var ju viktig, men han kändes ju kanske lite som tredje hjulet, om man ska säga. Alltså i bygget där, men han var inte framtiden för dem. Och han hade inte lika stor ikonstatus som till exempel Kära. Så att, men nej, det är lite svårt att förstå sig på Boston. Det har vi ju snackat om länge där. Men hur de tänker och hur de ska agera egentligen. För det, är ju, det finns ju så mycket otrolig kvalitet här som gör att de verkligen kan vara med i ett slutspelsrace. När de har Bergeron och de har Marchand och de har Tukaraski i kassen. Och de har ju Kära fortfarande. Och det finns ju... Alltså det är ju ett bra lag liksom.
Ja.
Men när de trädar bort, som säger, när de trädar bort Boychuk för att förlänga med Hamilton, så skickar de plötsligt Hamilton mot två draftval som inte ger dem någonting på kort sikt, utan plötsligt så är det lite rebuild på något vis, men ändå inte, för att kärnan är fortfarande kvar. Det är svårt att förstå hur Boston egentligen tänker för att de ska...
Ja, det var ju fiasko med Hamilton för att han inte ville vara kvar. Han trivdes inte där av någon anledning.
Ja.
Som men... inte kände den.
Nej, precis. Men lite svårt också, alltså, att de då tar två visst, höga draftval visserligen, men att de tar ett sånt utbyte, att de inte får någon rosterspelare tillbaka. Liksom. Mm. För de har ju ändå prime-spelare nu som verkligen ger dem möjligheten att vinna nu. Och Kärna har bara något år kvar på karriären kanske. Så de är en väldigt konstig fas, den Boston som klubb. Alltså. Hur de egentligen ska agera. Visst, jag tycker de har byggt upp en lite spännande framtid nu, och det är inte omöjligt att de kanske kan få in en sån som Jimmy Vessi till nästa säsong också, som det har varit mycket snack om senaste veckan. Men nej, Boston är ett svår värderande, tycker jag. Både just nu och på sikt.
Jag måste också sätta ett frågetecken för i öst. Vi fortsätter gå igenom öst här. New York-lagen. Islanders har vi pratat om som vingrar, men det gör konstigt med Rangers också. De hade chansen nu att säkra en slutspelsplats. Men har fått stryk två matcher i rad mot först Carolina och sen Buffalo. Avhängda lag. Och det är något väldigt konstigt med det här. Så fort de ska spela mot lag som ska föreställa sämre. Så kan inte Rangers spela. De kan inte föra matcherna på det sättet. Det blir snarare som att de går ner på deras nivå. Eller börjar spela som de här lagen vill spela.
Ja.
Och... det ser vingligt ut. Alltså, de får ju skärpa sig ordentligt så de inte ska ramla ner på wildcard. Under strecket ska det väl svårligen kunna hamna med fyra matcher kvar. Men vem vet? De måste ta tag i det här. Det känns inte stabilt.
Nej. Nej, jag håller med dig. Och Rangers, jag har ju alltså tippat dem inför säsongen när jag försökte sticka ut lite grann och säga att de går till final.
Ja, det tror jag du kan glömma. Å andra sidan har man, när de har gått i final och när de har gått långt i slutspel, så har de kommit från positioner där jag har känt totalt som att nu är det kört. Nu har de ingen chans. De låg under med 3-1 mot Pittsburgh, som sagt. De låg under med 3-1 mot Washington i fjol.
Ja.
Så inte alls bra ut. De har någon jävla förmåga att resa sig sådana gånger. Men när de, nu så känns det som att ibland är inställningen inte den rätta, utan de säger det kommer ordna sig.
Ja,
nej. Jag är inte så säker på att det kommer det.
Nej, det går inte att tänka så hela tiden. Det finns ju ännu fler exempel på. Så att, ja, jag kan hålla med dig. Rangers är lite bräckliga. Det känns lite onödigt att de faktiskt... Ja, nu är Pittsburgh så otroligt heta, så det är svårt att matcha upp deras form just nu. Men de har ju länge känt som att de har den där andra platsen i divisionen ganska säker.
Ja.
Nu har de ju faktiskt inte hemma på plansfördel i slutspelet längre ens.
Nej, Pittsburgh är mycket bättre just nu, absolut. Men vi måste diskutera Washington också. Speciell situation för dem. De är ju överlägsna seriesegrare. President's Trophy-vinnare sedan flera dagar tillbaks. Och har absolut inte haft någonting att spela för på länge. Bara ligger och väntar på att det här ska börja. Och så börjar lag bakom, framförallt Pittsburgh och Philadelphia, att bli grödheta. Man förstår att fansen är nervösa. Och det måste vara svårt att lotsa för Barry Trotz och för spelarna hur man ska hantera det här.
Ja, hur man ska liksom se till att spetsa formen och liksom hur man ska komma in i slutspelet på ett bra sätt.
Ja, det är ju ett fantastiskt bra lag. De har aldrig haft ett så här bra lag i Washington. Ja. Så är det ju bara.
Ja.
Men de måste ta sig förbi andra gången i slutspelet. Annars är det ett fiasko.
Otroligt fiasko. Ja.
Heartbreak och totalt katastrof.
Det kommer inte vara en dans, de kommer inte bara segla förbi det, känns det som. Särskilt om de möter ett extremt formstarkt och självförtroende stint Philadelphia till exempel.
Nej, jag avundas inte Tadson och de här som brinner för en framgång till slut.
Ja, precis. Och så kommer Washington in med en historia av att ha spelat mer eller mindre betydelselösa matcher i 2-3 veckor liksom.
Ja.
Och kanske, ja. Och nu håller vi på att vila lite spelare. Niklas Bäckström fick ju vila någon match här då. Och Ovechkin har väl fått stå över någon. Och Grubauer får stå lite fler matcher.
Ja, jag vet inte. Bäcke säger att vi har inga problem med motivationen. Och vi vill bli bättre och bättre hela tiden. Ja, det är rätt saker att säga. Men jag undrar hur det är i bakhuvudet. Så jävla lätt kan det inte vara. Så får man stryk med 3-0 mot Arizona. Plötsligt.
Ja, så är det. Ja, precis som de fick nu. Ja, nej, jag, men däremot som säger. Alltså, bästa laget de har haft någonsin. Jag tycker att det är ett... Alltså det är i princip ett så bra lag som man kan få ihop möjligt kan under lönetaket. Ja. Alltså, att man kan få, att man kan ha två centra som Bäckström och Kuznetsov. Att man kan ha kanske världens bästa målskytt i Alexander Ovechkin. Att man kan ha den just nu kanske bästa målvakten i Braden Holtby. Och att man kan ha som bredd på backsidan.
Och att man mitt i den här ekvationen så kan ha TJ Oshie och Justin Williams.
Ja, Mr. Game 7 liksom.
Ja.
Och att man ändå har hyfsade karaktärsspelare längre ner i kedjehierarkin också. Att man har spännande namn som André Burakovsky på gång liksom, som ger lite hopp om kommande år också. Det är ju ett just nu ett extremt balanserat och dynamiskt lag under löntaket som ska gå till final. Så är det bara.
Ja det ska bli. Jag hoppas verkligen det för deras skull. Man vill ju att det ska gå bra för Ovechkin och Bäckström en gång. Riktigt lyckat vill man ju faktiskt.
Jag måste faktiskt erkänna det själv att jag vill på något vis, jag unnar dem inte mer fiaskon och chockerihistorier. Nej. Det är faktiskt dags för dem att gå långt nu.
Ja, det är det. Slutligen bara, det konstigt nog är det ju att Florida ligger etta i Atlanta men ändå på något vis under radarn här. Det är ingen som riktigt pratar om dem inför slutspelet.
Nej.
De slåss ju fortfarande med Tampa om första platsen där i Atlantic och det ser ut att bli ganska intressant om vem som tar den.
Ja,
vad vill ett Tampa fan helst? Komma etta och möta wildcard-lag eller komma tvåa och möta antingen Detroit eller Boston?
Ska jag vara ärlig så känns det väl just nu som att Detroit eller Boston, just nu är ju varken något av laget stekhett precis.
Nej.
Och Philadelphia vill man ju inte möta. Så är det ju. Och Islanders kanske, deras form om de skulle ligga kvar där, skulle kunna vara helt okej också. Nu är jag lite hård mot vissa lag här, men känner jag. Men jag tror faktiskt att Florida kommer, att de är starkare än Tampa Bay. Alltså, särskilt med de här skadorna som Tampa har nu, men också så tycker jag Florida känns vassare i matcherna. Tampa har flera bleka insatser bakom sig, men ändå lyckats ta poäng. Florida tycker jag känns hetare.
Men det finns en bild av att Florida, det känns som många har någon idé om att ja, Florida har gjort det bra men det är inget slutbeslag. Jag tror nog ändå de kan vara det. Jag tror de kan vara en obehaglig överraskning för många.
Ja, det finns ju, alltså det är ju brist på rutin i det laget kan man säga utifrån så här, men det finns ändå ganska mycket spelare som varit med här. Jag menar Brian Campbell till exempel och inte minst Jaromir Jagr förstås och Roberto Longo har gått långt i diverse turneringar. Och det finns ju ledare onekligen i det där laget.
Så att... Sean Thornton och sådana.
Ja, precis. Så att jag tycker man ska nog inte räkna ut, man ska inte bara döma ut dem med den motiveringen hur lätt som helst. Och ett antal av de här spelarna var ju med i slutspelet för, ja det är några år sedan nu, 2012 var det väl senast de var i slutspel. Ja, så det är också, men några stycken av dem i alla fall var med på den tiden också. Så att,
ja det blir...
Och lite för, som säger, alltså det kan vara positivt också att de, trots att de förmodligen får hemmaplansfördel och möter ett wildcard-lag troligen, så kommer de kanske ändå vara lite sådär nederlagstippade.
Ja.
Så de har ju inte så mycket förlorare i det här slutspelet egentligen. Utan...
Nej, det är en intressant situation för dem. Mm, mm. Men du, nu ska vi ta och titta på väst också. Det där är ju 7 lag klara. Och det... ja. Oj, förlåt. Det enda som återstår är vem som ska ta sista wildcard-platsen. Minnesota eller Colorado, de är upp om det. Och, det verkar ju som att Minnesota har säkrat det. Colorado har haft gyllene chanser att komma igen här eftersom Minnesota förlorat 2 matcher i rad.
Ja.
Men det har Colorado också.
Ja.
Det är 5 poäng och Ja, det känns ganska kört för Colorado.
Ja, det måste jag säga. Och det känns som att det är inte riktigt harmoni i den där truppen heller. Kanske nödvändigtvis inte i truppen, men på något sätt känns det liksom att det är mycket snack runt omkring också. Ägarstaben och inte minst Sakic och Patrick Roy, liksom att de skyller från sig lite på något vis. Roy skyller på spelarna och
han skyller nästan på honom.
Ja, exakt. Och från liksom ur supporterhåll så handlar det lite om att ska verkligen Roy vara kvar nästa säsong, ska Sakic vara kvar. Och det är ju svårt att ta på det här också när de är så stora klubblegendarer också. Så det är liksom, ja, det är lite konstig situation i Colorado. Det känns som att det kommer bli en händelserik sommar där oavsett. Eller inte oavsett kanske, men om de väl missar slutspel som de troligen gör.
Ja. Men Minnesota är lite, alltså de har ju haft en fantastiskt stor Torchetti-effekt, den har vi pratat om, sen de fick in nya coachen. Men nu har de som sagt förlorat två matcher och det är inget bra sätt att komma in på.
Nej, det är inte.
De behöver komma tillbaka till form, för de kommer att ställas mot antingen Dallas, Los Angeles, Anaheim, man vet inte riktigt.
Men det blir ju ett av absoluta topplagen.
Ja.
Jag har ju avsagt mig lite mina Minnesota-vurmningar här sen en tid tillbaks. Eller ja, det har jag väl kanske inte gjort. Jag tog ju tillbaka dem lite grann och hävdade att de kommer ta den här sista wildcard-platsen och att de minsann har ett ganska brett lag på pappret. Men nej, Minnesota känns inte som, det här är inte deras år, trots allt. Det känns som att de kommer åka ut i första rundan lite oavsett vilket lag de möter faktiskt, känner jag.
Ja.
Men de kommer ta den där platsen.
Frågan är vilka det blir då. Dallas har ryckt lite nu i toppen av Central där och fyra raka segrar.
Ja.
Imponerande. Trots att Seguin är skadad. Klingberg har precis kommit tillbaks. Men du vet, det är lika där. Alla, det finns någon bild av att de är nära, men de är inte där än och de har inte tyngden för ett långt slutspels framträdande. Men jag tycker de känns lite som Tampa i fjol, det har vi sagt många gånger.
Ja, jag håller med. Och jag tycker det, alltså en sån som Jamie Benn, alltså, det är extremt bra lagkapten.
Ja.
Och jag menar, de har fått in Patrick Sharp, hans rutin. Så som han varit med och byggt upp Chicagos dynasti i allra högsta grad. Han var ju den som varit i organisationen längst fram till han blev tradad nu i somras. Och Lindy Ruff och Jim Neal där i ledningen känns ju stabilt.
Ja, mycket.
Och så backsidan som har spelat upp sig och där det finns utveckling på flera spelare. Inte minst Klingberg och...
men det är fint. Men nu ska vi prata om hur det ska gå i det här slutspelet.
Ja, precis. Exakt. Hur de ska leverera nu. Och där frågetecknen man har lite grann, det är väl trots allt... Niemi och Lehtonen kanske är ju inte riktigt i kaliber med många av de absoluta contender-konkurrenterna.
Nej, men Antti Niemi kan ju. Han har vunnit Stanley Cup med Chicago.
Det har han faktiskt gjort. Han har förmågan att göra, han är ju lite ojämn sådär, men han har ju en enormt hög högsta nivå. Skulle han lyckas pricka in det tillräckligt ofta i ett slutspel så kan det ju räcka. Och Dallas är ju det lag som har gjort överlägset flest mål i NHL. Nästan 20 fler än Washington faktiskt.
Ja.
Så att det finns ju potens där. Till och med när Tyler Seguin är borta som säger så fortsätter de att ösa in mål och vinna matcher.
Potens, det finns potential.
Jag förkortar det lite olyckligt där.
Ja.
Förlåt.
Ja. Nu fick man harka sig lite. Ja. Sen är det då St. Louis har ju, som du ju faktiskt har jabbat upp senast vi hördes för några månader sedan. Nu förlorar de, men dessförinnan hade de en lång, fin svit och de ser starka ut. Men som det ser ut nu då, så får de ju gå upp mot Chicago igen. Och det är ju inte så roligt.
Nej, för det är på något sätt så, hur stark lag de än har. Jag måste ju ändå erkänna det, att St. Louis lag på pappret just nu, det är ju bra. Jag menar, särskilt som målvakterna har gjort bra säsonger båda två. Elliot och Allen, och backsidan är ju oerhört stark och de har ju fått tillbaka mycket folk från skador nu, inte minst Alexander Sten. Så det där på pappret ska det ju kunna vara ett lag som går långt i slutspel. Så är det ju. Men det ligger ju under vetet där att de har lyckats choka bort det så många år i rad nu. Alltså hur man än vrider och vänder på det så finns det där, de där tankarna.
Och de möter Chicago som, ja, som just nu har 6-0 mot Boston. Patrick Kane har fullbordat hattrick.
Ja, exakt. Och de har ett extremt mentalt övertag på just St. Louis.
Ja, de har ju det.
Så att,
herregud, hattrick. Och en assist på Panarins mål. Ja,
ja, då är han definitivt över 100 poäng. Det kan man konstatera.
Ja.
Patrick Kane.
Så att, ja, St. Louis har helt enkelt... Fantastiskt bra lag, men de har att bevisa här i, mot ett Chicago som man vet de kan spela slutspelshockey. Men det är något de kan, i min gud, så är det det.
Ja, precis. Och kan de få ihop sitt lag rent hälsomässigt här, att de går in med en någorlunda ordinarie lineup direkt, så då är det, då går det inte att bortse från att de är en av de absoluta Stanley Cup-favoriterna igen. Oavsett om de slutar trea i divisionen liksom.
Ja, absolut.
Så är det.
Ja, och i Pacific så känns det också som att alla är contenders. Och ja. Los Angeles framförallt, men ja, jag känner det att San Jose kan vara en liten smygare i år ändå.
Ja, jag tycker alltså, även om jag såg en förlust där och de fortsätter att rada upp förluster på hemmaplan, så är det ju ett starkt lag. Alltså, jag tycker backsidan är lite underskattad också med Vlasic, Burns, Paul Martin, ja. Justin Braun. Vad heter han? Brandon Dillon där till också. Roman Polak, det är en bra backsida.
Ja, hur var det Malkman när ni såg honom?
Ja, han var lite grinig faktiskt. Det var han.
Ja, han är det. Han är från Lycksele.
Precis, han hade några 2 minuter där tror jag faktiskt. Och han, det här borde jag ju naturligtvis minnas. Jag kanske försäger mig nu, men han gjorde han ett mål till och med kanske. I alla fall en assist.
Ja, kanske gjorde det. Ja. Ja, men som det ser ut just nu då, så är det antingen Los Angeles eller Anaheim som vinner och får möta Nashville i första omgången, som är första wildcard-lag med all säkerhet.
Precis, och Nashville har jag ganska starka vibrationer för, eller känslor för.
Ja, men det känns som att några av de här matchupsen är så här som man bara, herregud, vem kommer vinna det här?
Ja, precis. Och det är så pass starka lag det här. Så, alltså, och ändå så kanske de är underskattade, eller inte underskattade, men nedlagstippade vissa ser, för att det är så otroligt många starka lag.
Ja.
Alltså Nashville känns som en sån små krypare som man ingen snackar om, men det är ju ett jättestarkt lag på pappret också. Och nu när Pekarinne är i högform igen och Ryan Johansson som ändå har fullbordat, eller varit en viktig pusselbit för dem att få in en riktig första center där. Och Filip Forsberg är ju i riktigt bra slag.
Ja, det är bara det att det är så svårt... Man får möta Los Angeles, det är ett fruktansvärt bra slutspelslag. Det är ju bara så.
Det kan ju vara ett finallag de möter direkt i princip, i kvalitet.
Ja.
Så det är en enormt lång väg att gå till Stanley Cup-final om man spelar i väst överhuvudtaget. Det är så extrema matchups hela vägen fram. Så det kan vara liksom potentiella finallag som åker ut direkt, så är det ju.
Ja, absolut. Absolut, ja. Väst är ju som det är. Det är ett jävla... Fantastiska hockeylag som ska slå ut varandra.
Ja, alltså sett Nashville i öst, och de skulle definitivt, tror jag, vinna Atlantic Division till exempel.
Ja, det skulle de.
Och de ligger ju nästan på Atlantic-sidan snarare än på västsidan, skulle jag säga. Rent geografiskt.
Ja, gör Nashville till ett östlag, ja.
Ja. Ja, det skulle inte du ha något så mycket emot kanske?
Nej.
Ja, men...
Ja, spännande. Om en vecka... Ja, nu får vi se när vi spelar in nästa avsnitt då. Men vi vet ju då. Ja, vi ska i alla fall göra det innan slutspelet börjar.
Det måste vi se till. Ja, jag vet. Jag har mycket press på mig nu. Och jag har inte råd med mycket mer schabbleri här längre.
Nej, och då kan vi gå igenom serie för serie som vi brukar göra.
Ja. Jag ska inte säga något. Det kan, om det inte blir från själva Stellas Vegas vi spelar in, så kan det eventuellt bli så här att från att jag landar dagen innan slutspelet börjar.
Vilket datum landar du?
Landar tidigt på onsdagen.
Herregud. Ja, det måste vi göra från Las Vegas.
Ja, det kanske är bättre att göra på Las Vegas då.
Ja.
Ja, ja, det kanske från T-Mobile
Arena. Ja, ja, nu är det bara att på hotellen i Las Vegas är det ganska dålig uppkoppling ofta.
Ja, just det.
De vill inte att man ska sitta på rummet. De vill att du ska gå ner i slut på dina pengar i kasin.
Ja, det är det de vill. Ja, just det. Ja, jag får försöka lösa det på något sätt. I värsta fall så blir det ju någon slags jetlag-podd, kanske.
Ja, det låter klokt.
Nej, och så lite Las Vegas-nätter i ryggen också.
Du ska flyga, du ska flyga från västra USA. Du kommer... Good luck with that, säger jag.
Ja, men vi ska lösa det på något sätt. Det får bli. Jag får se till att lösa det. Ja, men det blev en ganska mastig podd ändå, känner jag. Jag tror vi har varit uppe. Blir det en och en halv timme nästan?
Ja, det hoppas jag. Det var det värt. Ja. Och den är inte klar än, för vi väntar ju på 100 jubileets sång också, som du har utlovat.
Ja, just det, exakt. Jag måste ju sjunga någonting här. Jag har faktiskt utlovat det på Twitter. Att jag efter, ja, det har jag gjort. Bland annat Kjall och MN Johan tror jag har krävt att jag ska sjunga.
Ja, vi är 17 000 som kräver att du sjunger.
Ja, just det. Ja.
Se oss framför dig när du sjunger.
Ja, jag ska göra det. Jag kom på en sak jag måste bara berätta som har med hög poddanknytning innan jag stämmer in i sång här. Att mitt uttal som har varit ett ständigt återkommande ämne, tyvärr. I den här poddens historia. Eftersom jag aldrig lär mig. Det har tagit nya nivåer faktiskt här nu i USA de senaste veckorna. För att, alltså, när jag ska säga mitt namn, som är ändå hyfsat internationellt gångbart tycker jag. Jonathan liksom. Jag menar, det finns ju ändå Jonathan Taves och Jonathan Quick och så här. Det borde folk förstå. Men när jag skulle beställa en macka här så skulle jag säga mitt förnamn, så skulle de ropa ut mig senare. Och ja, då sa jag, what's your name? It's Jonathan. Jamaica? No, Jonathan. Jamaica? No, Jonathan. It's a, don't you recognize the name? Jonathan. Can you spell it for me? I don't understand what it's.
Jamaica Ekeliv skulle du kalla oss.
Så det kanske är mitt nya artistnamn då.
Ja, det kan
du. Ska jag köra någon reggae-tappning på det här jag ska sjunga? Ja.
Jamaica Ekeliv och Biffen.
Och Biffen.
Ja, då får du sjunga reggae då.
Ja, jag får nästan göra det. Ja, jag kanske ska jag köra reggae-version på den här.
Take it away, Jamaica.
Ja, det blev lite pinsamt nu. För att nu är det folk som det blev mycket folk här nere från balkongen. Så hela hotellet kommer höra nu när jag ska sjunga.
Ja, det får du stå ut med.
Ajajajaja, ja, nu blev det oerhört pinsamt för mig. Jag är alldeles röd i ansiktet. Okej, okay. Ja, jag har ju bestämt mig för att jag ska sjunga. Nu var det en dryg vecka sedan jag var där. Men jag var ju i San Francisco. Så att jag ska helt enkelt sjunga If you're going to San Francisco.
Ja.
Ja. Reggae-versionen har jag inte övat på riktigt. Jag sjöng i duschen här.
Ja. Take it away.
Ja, tack. If you're going to San Francisco, yeah, be sure to wear some flowers in your hair. Come on. Yeah. If you're going to San Francisco, ba-da-ba-da, you're gonna meet some gentle people there. Jag nöjer mig så. Jag hade några verser till på gång, men jag känner att...
Applåderade de inte nedanför balkongen? Det var ju enastående.
Folk skingrade sig väldigt snabbt. Märker nu när jag ställer mig upp. Ja.
Ja, men nu räknar vi kallt med Victor Norén hedrar 100 jubileet genom en saftig remix på denna oerhörda sånginsats. Och vi räknar ju med reggae-takt gärna då, eftersom det var Jamaica som sjöng.
Ja, just det, det är sant. Det var Jamaica Ekeliv som sjöng. Oj, ja, jag är alldeles skakig nu. Jag har varit en lite av en pers med faktiskt.
Ja, men det gräller mig.
Nervös för den här podden, för utskällning och för sånginsats här. Men nu känner jag att nu kan jag slappna av lite grann.
Ja. Du förtjänar att känna ångest.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag får återigen be om ursäkt här till alla lyssnare, inte minst också, och även till dig här som har fått vänta i 17 dagar eller vad kom upp i sen senaste avsnittet. Det är ju inte okej. Okay.
Som när Michael Corleone går till biktprästen i Gudfadern 3 och erkänner allt. Och prästen säger åt honom, it's good that you suffer.
Ja, jag känner så. Jag är helt medveten. Jag känner så. Jag är absolut, så är det.
Ja. Ja, men nu är vi klara, ser du. Och inga nummer har vi att komma med heller, för ingen har någonsin haft nummer 100 och ingen kommer få ha det heller.
Nej, det känns bra. På ett sätt är jag lite nöjd med det just nu. Vi har fått lite förslag hur vi ska fortsätta den här följetongen, och det är välkomna. Det har varit lite om vi ska lista drafterna, till exempel 00-01-02. Det har varit man ska ta upp något speciellt poängantal, till exempel någon som har gjort 101 poäng eller som slog... Ja, något som har med den siffran att göra kanske. Vi får se. Ja, men jag vet inte om det blir något återkommande angående avsnittsnummer. Men vi får jobba på det. Eventuellt.
Yes. Ja, men du, tack för att vi fick äran att prata med dig i alla fall, Jonathan, till slut.
Ja, jag tackar detsamma att jag fick chansen att spela in ett nytt avsnitt. Det var ju nära att jag kanske skulle blivit petad, alltså skickad till avstängd.
Ja, ni skickade i farmarligan. Vi tänkte tänkte plocka upp en kille från från AHL.
Från Bakersfield. Ja. Han har hamnat i Binghamton alltså. Det är inte det här var tungt alltså. Ja. Nej, men
ja, men tack så mycket. Det har varit ju trevligt.
Ja, jag tack så mycket också. Och det blir en spännande sista vecka inför slutspel här också. Jag ska bland annat se en match som är viktig för Pacific vinnarslaget. Jag ska se Anaheim mot Los Angeles Kings här i veckan.
Cool. Det är en bra match.
Ja, hoppas jag.
Ja, men du, som sagt, grattis till 100 och nu kör vi för 100 till.
Ja, det tycker jag. Bra avslutning. Ja. Tack alla som har lyssnat och vi är på återhörande.
Hej, hej.
Hej. San Francisco.